Roligt att se er den här sommarsöndagen som det nästan blev. Vi satt hos, våra svärföräldrar och njöt i solskenet. Om man kan sitta nu i le, då är det riktig sommar, eller hur? Om man kommer ut i blåsten så då känner man att ups, kanske det inte var riktigt sommar ännu. Men om du ser, om man satt i le idag så då var det jätteskönt. Otroligt länge sedan jag predikade här. Det känns som en evighet sen. Men det är alltid lika roligt, men också lika på något sätt stort att få ställa sig upp och dela det som man upplever att Gud har lagt på ens hjärta. Jag håller på att läsa Romarbrevet för tillfället i min egen läsning. Och jag har läst idag här på morgonen i Romarbrevet 5, det som hände genom när Adam syndade, men framförallt det som hände när Jesus kom och det liv som Jesus förde in när han kom och när han offrade sig för dig och mig. Rombrevet är helt extremt. Om du inte har någon sommarlektyr för den här sommaren som du har tänkt att det här ska jag läsa den här sommaren, läs Rombrevet cirka så där 20-25 gånger. Under den här sommaren. Läs Romarbrevet. Romarbrevet är sånt att man klarar av ungefär 2-3 verser i gången. Sen måste man stanna och säga, oj oj, vad står det här riktigt? För det är så enormt mycket kärnfriskt material i Romarbrevet så det är helt, helt fantastiskt. Så läs gärna det. Där står det om nåd, det står om liv, det står om allt möjligt. Och när jag läste så slog det mig att det finns ett område som verkligen behöver den här nåden och det här livet som Romarbrevet talar om. Och det är familjen. Jag ska tala några minuter med dig här idag om familjen. Familjen är Guds tanke och vad Gud har tänkt med familjen. När man läser Bibeln så kommer begreppet familjen hela tiden fram. Familjen, varför behöver vi nåd där? Jo, för att familjen, det tar fram det bästa i oss. Någon av de starkaste upplevelserna har många upplevt i familjen. Kanske när ett barn har fötts eller någonting annat. De här verkliga starka upplevelserna. Så familjen tar fram det bästa i oss. Men familjen tar också fram det sämsta i oss. De man verkligen promenerar på varandras nerver. De man verkligen känner att nu är det strid och nu är det besvärligheter. Och tänkt och säger, gode Gud, hur hamnar man i den här soppan? Tänk dig att samma sak kan ta fram båda de här känslorna igen. Jag brukar diskutera med Patrik här ibland. Då vi är ute och reser, vi är ju det ibland, Patrik och jag. Och hur man längtar så efter familjen när man är ute och reser. Och man skriver hem sms och man är kärleksfull som rena Romeo på något sätt. Och man skriver hem. Så kommer man hem efter en lång resa, man är trött. Så kan det ta ungefär 10 minuter. Så bara kör det ihop sig. Gnistorna yr och man tänker att var det verkligen den här jag längtar efter? Så där mycket. Sån är familjen. Det tar fram de starka känslorna och jag är säker på att du som sitter här, du har både den ena och den andra känslan som kommer för dig när du tänker på familj. Vi talar mycket och vi tror på att familjen, när den fungerar, är den bästa omgivningen för ett barn att växa upp i. Det tror vi på. Vi tror inte att en institution är det bästa stället för ett barn att växa upp i. Utan vi tror att familjen är den bästa platsen att växa upp i. Framförallt i alla fall när den fungerar. Men många har inte haft den förmånen att växa upp i en fungerande familj. En familj som har haft en mamma och en pappa och där det har funnits fungerande relationer. Och det betyder naturligtvis inte, när vi talar om familj, att man inte kan leva ett fullvärdigt liv för det. Det finns många ensamstående mammor och pappor som gör ett fantastiskt jobb, eller hur? Om det är någon man lyfter på hatten för så är det ensamstående föräldrar. En ensamstående förälder, som det står här Han verkligen behöver verkligen en superkraft. Det är verkligen en superhjälte. Att få vardagen att gå ihop som en ensamstående förälder, det är, jag säger, det är verkligen att lyfta på hatten för. Så det är inte på det sättet nu när vi talar om familjen att det är någon sorts glansbild vi framför. Men vi tror att det är jättebra för människor att ha fungerande familjerelationer. Vi tror att det lönar sig att arbeta på sina relationer till sina föräldrar eller relationerna till sina barn, därför att det är någonting så otroligt, otroligt viktigt också i Guds ögon. Jag tror så här att om det är någonstans som Guds rike ska tillkomma, ni vet, vi ber dig i bönen Fader vår, tillkomma ditt rike och ske din vilja, den har ni bett, eller hur? Att om det är någonstans Guds rike behöver tillkomma, så är det verkligen i familjen. Eller hur? Om det är någonstans som Guds rike behöver på något sätt landa, så är det mitt i familjen. Vi har sagt så här att familjen, det är vår första life-grupp eller cellgrupp. Det är på något sätt den viktigaste relationen vi kan ha. Så om du säger, jag hör inte till någon life-grupp, så om du har en familj, det är din första life-grupp, ditt första missionsfält, eller som det står i Bibeln, det är ditt Jerusalem, det är det som är närmast dig. Men fast det vi säger det, så tror jag att vi kan hålla med om att vi har en bit att gå. Vad det gäller tillkommer ditt rike och sker din vilja i familjen. Jag tror det är en stor utmaning för oss alla. Paulus, han är lite bråkar med galaterna i Galaterbrevet och säger så här, tidigare så var ni jätteivriga, men när hör man er nu, vi ska se vad det står i folkbibeln, när hör man nu er lovprisning? Och lite grann ställer den här frågan till mig själv, att när hör jag lovprisning, när hör jag tillbedjan i min egen familj, i mitt hem i Sondom, som det heter på Sundomdialekten, när hör jag lovprisning där? Vi har ju prisat Gud här nu, eller hur? Hoppas du prisar Gud och att du tyckte att det var underbart. Men det är lätt att komma till kyrkan och prisa Gud med sina vänner. Det är lite större utmaning att prisa Gud i vardagen mitt i din familj. Eller hur? En del av er kanske lever i den erfarenheten att inte hela din familj är troende och så vidare. Och så när jag talar om att prisa Gud, så betyder det ju inte att du ska sammankalla din familj till någon sorts lovsångsgudstjänst när du kommer hem och på något sätt ha en grej där. Utan lovprisning, tillbedjan, det är ditt liv tillsammans med Gud mitt där du finns. Eller hur? Och det livet tillsammans med Gud, det behöver fungera verkligen i din vardag, i den familj där du finns. Eller den familj, om du är ung, som du kommer att så småningom skapa. Det finns en del par här när man tittar ut över samlingen. Så man känner att man kan också tala i preventivt syfte. Det där ordet kan ni ju grunna på. När hör man nu er lovprisning i familjen? Frågar Paulus. Om du har en vanlig familj, nu talar jag lite schablonmässigt, jag talar om mamma, pappa, barn, jag talar utgående från, naturligtvis från den familjesituation som jag befinner mig i, så vet jag att det finns TV, det finns Facebook, det finns Twitter, det finns SMS, det finns hur mycket som helst som kan komma i vägen för att familjen överhuvudtaget ska kommunicera med varandra. När vi kommer hem från möte här nu ikväll, så i vanliga fall så är det tjups! Så är alla borta på sina rum. Och om man, innan man går och lägger sig ibland, så får man skriva på Facebook åt vissa av mina barn så här: stäng av Facebook och gå och lägg dig. Det är jättemera effektivt när man måste gå på vinden och härja. Men så kan det vara. Jag menar, man kan vara mitt i en familj. Mitt i på något sätt en kärnfamilj. Och ändå inte ha så mycket relation. Ändå inte kunna, på något sätt som jag tror att det var tänkt, leva ett Guds rikes familjeliv mitt där man finns i vardagen. För det är klart, det som fungerar i min familj, det fungerar över allt annat. Över all annanstans. Men om det inte fungerar i min familj, så är det väldigt stor risk att jag tappar frimodigheten att göra någonting någon annanstans heller. Okej? Så att vad jag funderar på, det är att hur kan vi utmana och stärka varandra här? Så att familjen blir en plats där Jesus verkligen bor och har herravälde. Men inte ett låsångspass här i Sion, utan mitt i cornflakes-ätandet där hemma. Eller mitt i där då trädgården ska skötas, eller då någon ska försöka tvinga någon annan att städa. Eller någonting annat sånt här inspirerande och roligt. Hur kan Guds rike fungera där? Vi har talat om det här en del i vår familj, därför känns det ganska naturligt att ta upp det. Och vi resonerar så här med Marina. Att jag kan ta upp det här därför att jag har talat med mina barn, och så det är helt okej. Det kommer inte som en överraskning. Men vi har talat med Marina så här och sagt så att vi har 3 år kvar till Samuel och Sebastian flyttar ut. En av Samuel och Sebastian, behöver säga vem det är, vi ska inte nämna namn här nu på det sättet, trodde att han ska flytta ut nu då han ska börja gymnasiet, men den villfarelsen tog jag honom bort från ganska snabbt, men det är en annan sak. Men vi sa så här, vi har 3 år på oss innan de flyttar ut, och så frågar vi oss så här att när de flyttar ut så önskar vi som föräldrar att vi ska kunna ha gett dem den grund de ska ha att stå på något sätt. De värderingar och de saker som de ska ta med sig ut i livet för att kunna leva fungerande liv förstås i det här samhället. Men också som människor som älskar Jesus. Och vi har ställt för oss att det blivit ganska allvarligt där. Att vi har sagt, vad ska vi göra av de här 3 åren för att vi på något sätt ska kunna ge en extra boost åt det här? Hur ska vi kunna skapa en gemenskap som håller också när de flyttar härifrån? Eller flyttar till andra ställen. Jag säger inte att de får och äter till andra ställen. Jag säger att de flyttar till andra ställen. Det kan vara en helt annan sak. Det vet du som förälder. Jag talar inte om en glansbildsfamilj. Eller hur? Ingen av oss här har eller kommer ifrån en glansbildsfamilj. Ingen av oss har perfekta familjeförhållanden. En del kan ha mera funktionella eller dysfunktionella familjeförhållanden. Men jag talar inte om något sånt här där allting är som perfekt och alla rum är städade. Alla rum är inte städade. Eller hur? Vad säger ni som är här på fjärde raden? Alla rum är inte städade. Eller hur? Utan det finns lite råd. Det är inte det vi talar om. Utan vi talar om en familj som fungerar. Jag talar om en familj där man i högsta grad är ofullkomlig. Absolut. Jag är ibland till och med riktigt, som Bibeln säger, till och med riktigt kötsliga. Va? Där man till och med kanske ropar åt varandra. Vet du att man kan vara frälst och ropa åt sina barn? Va? Vissa av er ser helt chockerade ut här. Men det är faktiskt sant att det kan hända. Så det är inte sån här sak jag talar om. Men jag talar om en familj. Lyssna här. Där vägen till bönen och till Jesus är kort. Jag talar om en familj där man har lätt att bekänna och erkänna sina fel. Där ordet förlåt kommer ofta och kommer från hjärtat. Och där Jesus på något sätt är den uppehållande kraften som håller den här familjen tillsammans. Alltså en plats av nåd, kärlek, sanning och rättfärdighet. En sån plats, en sån familj är det jag talar om. En sån plats är det som jag som familjefar längtar att skapa för min familj. Om du frågar om jag lyckas alla dagar, så tycker du själv ska kunna svara på den frågan utgående från ditt eget perspektiv. Det är så. Men jag tror att en sån plats som jag just beskrev är en fantastisk plats för ett barn att växa upp på. Jag tror om ett barn, en ungdom, upplever att deras bristfälliga föräldrar älskar Jesus, tror på honom, för in honom i vardagen, tar fram honom till sig, gör honom som en del i problemen, i utmaningarna, i det här operfekta sammanhanget, så tror jag att det ger otroligt bra bild åt de barn som växer upp. Tror inte du det också? Exakt. Den första församlingen, om vi läser i Apostlagärningarna, riktar in sig på hela familjen. Om du har lite ännu mer tid kan du läsa Apostlagärningarna under den här sommaren. Snart har jag fyllt hela din sommarläsning. Men om du läser Apostlagärningarna, vilket är helt bra, Romarbrev och Apostlagärningarna finns ganska nära varandra i Bibeln dessutom, så rikta in sig på hela familjer. Vi är väldigt individualistiska. Vi targetar bara våran snäva vad heter det, relationsgrupp som tycker precis likadant som oss. Men så gjorde man inte den första församlingen. Om man läser Apostlagärningarna 16 och 30 så står det så här. Det här var när Paulus och Silas var i Paulus och Silas. Ja, det var de som var i fängelse. Fängelsen hade skakat och så vidare. Och den här fångvaktan hade tänkt ta sitt liv. Men Petrus hindrade honom. Så står det här. Sedan förde han, alltså fångvaktaren, ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj. Va? Vi säger att frälsningen är individualistisk. Och det är den, absolut. Men i apostlarna, i den första församlingen, är man att frälsningen, det är klart, när frälsningen kommer in i en familj, då ska den ju beröra alla som är i den familjen. Eller hur? Så tänkte de. Och jag tror att här behöver vi erövra någonting som har gått förlorat. De plockar inte ut den ena parten i familjen och lämnar den andra att fundera på vad som egentligen har hänt. Eller hur? De plockade inte ut folk ur sitt sammanhang, utan de gick, som Jesus sa, gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. De plockade inte ut folk och sa: kom till oss och bli som oss och så vidare. Utan de gick ut med Jesu budskap rakt in i familjerna. Hela familjen blev frälst. Det står i Apostlagärningarna 16 och 14-16 så här. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyg och var från staden Thyatira. Hon hörde till de som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Så här blev då Lydia. Hon upplevde Gud. Och så blev hon frälst och tog med sig hela sin familj in i frälsningen, in i den här frälsningsupplevelsen. Och hela familjen blev döpt. Jag tror på en sån kristendom. Jag tror på en sån kristendom där på något sätt Guds rike kommer rakt ner mitt in i familjen, mitt in i familjerelationen, mitt vid köksbordet där vi lever. En sånt evangelium gör det lätt för hela familjer att bli frälst. Och det här tror jag vi ska verkligen be Gud om, att få se en riktig familjeväckelse där hela familjer kommer till tro på Gud. Och kanske du sitter här och din man eller din hustru eller dina barn eller dina föräldrar kanske inte är med. Jag vill att den här predikan ska föra tro i ditt hjärta att eftersom du kunde bli frälst så kan hela din familj bli frälst. Eller hur? Eftersom Gud kunde ta dig så då borde han kunna ta hela din familj. Eller hur? Därför att du har ju bra barn, eller hur? Du har ju bra fru eller man eller föräldrar. Så det är självklart att hela familjen kan bli frälst. Jag skulle önska att församlingen här skulle få en plats för familjerna. Jag skulle verkligen önska det. Vi har talat ganska mycket under den sista tiden också. Och vi inser att vi behöver göra en del förändringar för att skapa verkligen en plats där familjerna, där barnen och hela familjen känner sig verkligen att de får det stöd de behöver och den utmaning de behöver. Eller hur? För vi behöver också utmana varandra. Att få tro på att hela familjen kan bli frälst, att våra barn, att våra föräldrar kan ta emot Jesus. Familjetanken är jättemycket förankrad i Bibeln, som jag sa tidigare. Vi är inte tillsammans. Lyssna här nu. Lyssnar du? Bra, nu lyssnar du. Vi är inte tillsammans i den här församlingen därför att vi har samma musikstil. Det är inte vårt uttryckssätt som förenar oss i första hand. Utan vi är tillsammans därför att vi tillhör samma familj. I en familj har man många olika generationer, man tycker olika. Mamma tycker en sak, pappa tycker en sak, barnen tycker en sak och så vidare. Men man är tillsammans därför att man är överlåtna till varandra, därför att man är en familj. Och det här är jätteviktigt att vi greppar. Vi är tillsammans därför att vi har hittat till Guds familj. Inte därför att vi lyssnar på samma musik. Okej? Okay? Lyssna på det här, för det här är jätteviktigt. Och det blir bara viktigare ju längre vi lever. Efeserbrevet 2:19 står det. Alltså är ni inte längre gäster eller främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Du har kommit in i den här familjen oavsett om du är 6 år, 46 år, 86 år eller som vissa av våra församlingsmedlemmar är 96 år. Eller hur? Har vi någon 97 än? Vi har 97 också. Exakt. Så tillhör vi samma familj. Fast vi är olika, väldigt olika, så är det som håller oss tillsammans, det är att vi tillhör samma familj och vi behöver varandra. Eller hur? Vi behöver varandra. Vi vill inte skapa en väldigt så här nischad församling, vare sig i uttrycksform eller i ålder, utan vi vill skapa en församling för hela livet. Eller hur? Därför att är du barn nu, så kommer det att gå över. Jag kan garantera dig. Är du ungdom nu, så kommer det att gå över. Det har jag personligen erfarenhet av. Ja? Det skrevs en artikel, om rubriksättningen håller, så kommer det att nästa korsets budskap kommer det att stå så här. Det gjorde ett reportage från EC. Från postkonferensen står det: ECs pappa har blivit farfar. Att det är, vem skriver de om? Och då förstår jag att det var mig de skriver om. Så att jag har verkligen inte identifierat mig med rollen som farfar på något sätt överhuvudtaget. Men alla generationer, alla åldrar är övergående fenomen. Men vi vill skapa en församling där som kan gå från vaggan till graven. Eller hur? Vi vill skapa en församling där alla kan känna att det här är min församling. Den här församlingen är jag stolt över. Eller hur? Den här församlingen så kan jag engagera mig i, därför att den här församlingen tror på mig. Den här församlingen uppmuntrar mig, stöder mig, korrigerar mig, lever tillsammans med mig för att Gud ska få sin väg fram i mitt liv. Eller hur? Sen kan vi ha jättemånga, och ska ha jättemånga uttryckssätt. Du kommer att se det på konferensen, sommarkonferensen. Vi kommer att ha uttrycksformer, det är som du aldrig kunnat drömma om att fanns överhuvudtaget. Vi kommer att ha uttryckssätt för barnen, för tonåringarna, för ungdomarna, för människor mitt i livet, för män och för kvinnor, för pensionärer. Vi kommer att ha en hel pensionärskonferens. Amen. Eller hur? Vi kommer att ha det därför att vi är en församling för hela livet. Vi är en församling där alla generationer finns. Varför är vi det, säger du? Därför att sån är Gud. Lyssna nu. Gud är sån. Det står i Apostlagärningarna 7:32, en referens från Gamla testamentet. Det står: jag är dina fäders Gud. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Guds berättelse är en berättelse om hur han hittar en man, alltså Abraham. Hur han hittar en släkt, hur han hittar ett folk. Så fungerar Gud. Gud fungerar i generationer, Gud fungerar i relationer. Och församlingen börjar fungera precis på samma sätt. Jesus till exempel, han känner du väl? Va? Bra. Han kommer ur det judiska folket, eller hur? Visst? Exakt. Han var Messias, den levande Gudens son, världens frälsare. Men han var också Messias, judarnas konung. Eller hur? Han var det. Som det står om i Uppenbarelseboken, lejonet av Judas stam. Varför är det så här? Jo, för att Gud fungerar så här. Varför lyfter vi fram familjen? Är inte någon sån där lamt, utdött koncept som vi har vuxit ifrån här nu 2011? Absolut inte. Gud fungerar på det här sättet. Jesus, vet du vad? Jesus har en släkttavla. Hela Nya Testamentet börjar med Jesus släkttavla. Som nyfrälst kan man få en chock då man börjar tänka, var ska jag börja läsa i Bibeln? Börjar i Nya Testamentet, så börjar med Matteus. Kommer man in i Jesus släkttavla och tänker, vad i hela friden är det här för någonting? Varför är det så viktigt att citera Jesus släkttavla? Därför att han tar del av vårat liv. Som handlar om relationer. Så här fungerar det i församlingen. Vi är ett resultat och en konsekvens av de som har gått före oss. Vet du det? I Guds rike fungerar det inte som evolution. Att allting har blivit bättre och nu är vi är som gräddan av utvecklingen här. Och det vi tänker har ingen tänkt för oss. Vi är här därför att det finns människor tidigare som har betalat ett pris. Vi är här därför vi kan ha EC, vi kan ha sommarkonferens, vi kan ha det vi kallar relationsbaserade församling. Inte för att vi är så jättesmarta och intelligenta och äntligen har Gud hittat någon som man kan tala till och som verkligen lyssnar. Hur? Utan därför att det finns människor som har gått före, betalat ett pris och vi får gå in i deras arbete. Eller hur? Därför ska vi aldrig förhäva oss. Vi ska aldrig tro att på något sätt vi har det och ingen annan tidigare haft det. Vi har det därför att människor har gått före oss. Paulus säger det här när han träffar Timoteus. Så säger han så här i andra Timoteus brevet 1 och 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Tänk det här. Han säger att Timoteus, du är en frukt av dina fäders tro. Då kan du säga så här att mina förfäder var inte troende. Mina förfäder älskar inte Jesus. Mina förfäder de var inte på det sättet med på vägen. Men vet du vad? På grund av att du är med på vägen så kan dina barn och dina barnbarn och dina barnbarns barn bli välsignade. Eller hur? Det du gör, det du offrar, det du plöjer ner i Guds rike, det du ber, det du tror, kommer dina barn och dina barnbarn att skörda. Eller hur? Kanske lite svårt att tänka för dig när de är unga och riktigt har börjat på Guds väg. Du ska veta det, att så fungerar det. När Gud ser på ett område som Vasa här till exempel, så ser han i generationer. Han ser de gamla, han ser de som har kommit efter krig och byggt upp samhället. Han ser de som är mitt i livet, han ser ungdomarna, han ser nästa generation. Han ser de som inte är födda ännu. Och varför är han så mån om att vi ska bygga upp en kyrka som fungerar? Jo, därför att den här kyrkan kommer att se sina bästa dagar när Patrik och jag slutar. Vet du det? Kanske inte därför att Patrik och jag slutar. Men på grund av att Gud ser i generationer. Han vill beröra mera folk. Han är intresserad av att bygga en kyrka som är relevant. Därför att han vill beröra generation efter generation efter generation. Det är inte vårt verk eller mitt verk. Utan det är Gud som bygger sin församling. Genom generation efter generation. Därför måste vi vara så mån om att plocka in varje generation som kommer. Eller hur? Inte tappa bort någon enda en överhuvudtaget. Det står ett intressant ställe i Apostlagärningarna 13 och 36. Det står om David. Att när David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han. Eller på engelska står det. När David hade tjänat Gud i sin generation så gick han för att vara hos Gud. Det här tror jag är viktigt. Alla generationer behöver stiga fram och ta sin plats. Vi är extremt glada i den här församlingen att ungdomarna har stigit fram. Eller hur? Vi är extremt glada. Vi är glada, vi är stolta. Vi känner att det är våran Vi är jätteglada för det. Men vi vill se varje generation ska stiga fram och ta sin plats. Varför? Jo, det är därför att det finns människor i varje generation i den här staden som behöver ha människor runt omkring sig som lever för att tjäna Gud i sin generation. Eller hur? Ja, men du som är lite medelålders eller lite äldre eller så här. Jag menar, du behöver stiga fram. Därför att det finns människor som behöver dig. Ungdomarna kommer inte att frälsa medelåldern. Ja, men det är Gud som frälsar. Ja, men det vet vi väl. Va? Men det är genom dig. Vi tror att varje generation behöver stiga fram för att vi ska kunna se det här hända. Ska vi bygga församlingen anno 2011 så behöver vi göra det tillsammans. Vi behöver bli en familj. Vad behöver människor runt omkring i den här staden? De behöver en funktionell familjegemenskap. Där de kan komma in. Där de kan få kärlek. Där de kan få omtanke. Där de kan få utmaningar. Där de kan få fostran. Där de kan få växa till. Det behöver vi. Vi har en seger att vinna. Jag är lite så här hockey, ni vet ju det. Hockey. De har lyssnat på Red Army på Vasasport. De har ju olika sådana här sånger. Vissa ska vi inte menade att repetera i en församlingsbyggnad överhuvudtaget. Men en finns. Jag hoppas att Jonas ska vara här nu på mötet så ska han kunna sjunga den för oss. Men den här Nytta i Stellan, har ni hört den? Det var för få som har hört den. Lägg på den så vi får. Jag tänkte inte spela den, men vi kanske måste spela den ändå. Kör den då.
Nytta i Stellan! Kan vi hukka? Ei meitä kukaan pysty koskaan voittamaan. Ei ukkori, eikä emme. Me ollaan vastaan yhteiskunnan hattoseen. Kaikellaan, kaikki mukaan. Kukaan pysty koskaan voittamaan. Ei ukkori, eikä emme. Me ollaan vastaan yhteiskunnan hattoseen.
Om du någon gång har varit på en hockeymatch, så ser du i den här Red Army, så ser du inte bara ungdomar, vet du det? Utan du ser människor från alla generationer. Du ser gamla, en del av de gamla, de orkar inte sitta där eller stå hela den här hockeymatchen. Så de sitter vid läktaren. Men Nytta i Stellan och Kaikki mukaan. Om det är så om vi ska bygga församlingen på något sätt, så är det på det sättet vi ska bygga församlingen. Nytta i Stellan och nu är det Kaikki mukaan. Eller hur? Nu är det Kaikki mukaan. Nu är det ingen som behöver känna sig vara en bänksittare eller känna att jag är för ung, jag är för gammal, jag är från utlandet, jag är från inlandet eller någonting annat i den stilen. Ingen behöver känna det på det sättet överhuvudtaget, utan kan känna att vi är här för att bygga Guds rike. För vet du vad? Du lever en gång. Hallå? Du lever en gång, och oavsett om du inte är 20 år längre, så lever du fortfarande bara en gång. Och Gud har kallat dig till att be, till att kämpa, till att ge, till att offra, till att satsa på Guds rike, så att människor runt omkring kan få uppleva en relevant församling. En relevant församling för alla åldrar. Amen. Det behöver du ha. Det behöver du ta till dig. Vi bygger tillsammans och vi ska se Guds rike. Det är ingen som ska stiga fram eller tillbaka, utan alla ska stiga fram. Alla ska ge sitt bidrag. Halleluja. Nu sa jag amen. Och det är slut.